Det är viktiga jobb för Finlands försörjningsberedskap, sa minister Leppä. Hittills har 1400 fall av covid-19 bekräftats i Finland. Mörkertalet kan ändå vara stort eftersom alla misstänkta fall inte testas. 5 smittade personer har avlidit. Och Ryssland stänger alla restauranger och kaféer för minst en vecka från och med imorgon, men restaurangerna kan fortfarande sälja ut mat. Regionala myndigheter beordras också att se till att hotell i deras områden håller stängt fram till juni. President Vladimir Putin beslöt i onsdags att alla löntagare får en veckas avlönad semester från och med lördag. Alla internationella flyg stoppades igår medan inrikesflygen fortfarande tillåts. Så till slaget efter 12 där vi idag fokuserar på kommunernas svåra utmaningar på grund av coronaepidemin.
Ja, välkomna till slaget efter 12 och som Lena Bergman sa det så är det kommunerna i fokus den närmaste halvtimmen, för att dels har vi ju de ekonomiska problemen som hopar sig och samtidigt så ställs de ansvariga inför nya och obekanta praktiska problem. Och vi ska fundera här lite hur man resonerar i denna exceptionella situation. Välkommen Jakob stadsdirektör Kristina Stenman.
Hej, tack.
Och kommundirektören i Kronoby Ulf Stenman.
Tack så mycket.
Inga släktband där vad jag vet. Jag skulle först be kort kommentera dagens stora nyhet som kommer att vara beslutet om Nyland. Vad tänker ni på när ni hör att man fattar ett så här drastiskt beslut här 500 km norr om Nyland? Kristina Stenman.
Det är nog ett stort och exceptionellt beslut och jag tror att det här har övervägts väldigt noggrant nog i regeringen och riksdagen. En sån åtgärd nu som man har uppfattat som nödvändig och tänker att grundorsaken är det att man ska kunna trygga sjukvårdens så att sjukvården kan fungera i hela landet också och att man på det här sättet lyckats begränsa smittospridningen och gradera den, men det är nog ett väldigt dramatiskt beslut och annars också det här ju kanske de mest dramatiska tiderna vi lever i Finland sedan krigen.
Har du hört Ulf Stenman om att folk skulle ha sökt sig hem, alltså i det här fallet Österbotten, bort från Nyland för det beslutet redan i kraft?
Ja, så finns det nog faktiskt. Jag har i familjen, jag har en dotter som studerar i Helsingfors som egentligen är skriven där också men som har kommit hem eftersom studierna bedrivs på distans. Men däremot så är lägenheten kvar i Helsingfors och kanske borde sägas upp då för att man ska byta lägenhet i hösten. Alltså rent sådana praktiska saker så att ja, det förekommer säkert. Sen skulle jag säga att jag tror att det viktigt nog att man kommer ihåg att man vidtar inte den här typen av åtgärder om inte liksom finns väldigt goda grunder för våra beslutsfattare. Alltså baserat på de globala erfarenheter och experter som man har när det gäller den här pandemin och hur den breds ut. Så att det är drastiska åtgärder men jag hör kanske till dem som tycker att det är bra att vi vidtar kraftiga åtgärder. Sen så får man ju säga att i vår nejd så kanske vi övar bara ännu.
Mm. Det är lite sådär en väntande period. Mm. Och sen kanske överhuvudtaget med den här situationen är det så att till exempel i Jakobstad så försöker vi informera och lägga ut information på hemsidan och jobbar med att få det rätt under förmiddagen och så ändrar situationen på eftermiddagen. Att det är kanske det vi måste lite förlåta oss själva och varandra att situationerna ändrar. Vi blir tvungna att improvisera en del och jag tror att det är också jättesvåra beslut som regeringen och riksdagen hela tiden står inför. För att det skulle vara så lätt om vi skulle ha den där kristallkulan men i backspegeln är det alltid lätt att se vad som borde ha gjorts.
Ja, beskriv hur ser dagen ut nu idag till exempel när du kom på jobb till Kronoby eller kom du eller gick du till Kronoby?
Jag har nog varit, alltså många jobbar på distans men jag har varit på kommungården nog i princip hela tiden.
Finns det så, någon folk?
Ganska lite. men det här, vissa jobbar så långt som möjligt har vi kunnat det här ordna distansjobb. Alla jobb går ju inte heller på distans kan man komma ihåg. Och sen är det också med våra program som vi använder i kommunen att vissa saker måste man komma till kommunen och göra. Men att i princip, ja. Så att No, mycket är det nog att sitta i möten, mycket är det att läsa, försöka tolka och förstå. Så dagens praktiska var att det här sitta med ledningsgruppen på möte. Sen så träffas vi också ofta med kommundirektörerna i nejden och håller möten. Sen jag för min del så håller mycket möten med Soite som sköter vår social- och hälsovård och också med Räddningsverket. Och sen med de enskilda sektorcheferna i kommunen så är det mycket bollande. Därför att folk, jag kan säga allra först att jag tycker att alla sköter det alltså jättebra. Jag är ganska stolt och nöjd över hur noggrann och överlag man är och följer rekommendationer och direktiv och så vidare. Men sen finns det ju en oro och det är ju den som man jobbar med.
Hur ser det ut på stadshuset här i Jakobstad idag, Kristina?
Delvis så har vi personal som jobbar på distans, men precis som Ulf sa så kan inte alla jobba på distans utan en del jobb måste göras där på ort och ställe. Det är jättestillsamt kring möten. Vi kör de flesta möten via video eller någon Skype eller Teams-förbindelse. Ledningsgruppen samlas varje morgon 9:00. Så här digitalt och går igenom det dagsaktuella läget. Det är ju det att verksamheten ska rulla på samtidigt som ganska mycket på paus.
Jag kan säga att verksamheten i det här skedet rullar på mer eller mindre normalt trots allt?
Det varierar lite. Det är ju ganska många verksamhetsenheter som är stängda. Museet, biblioteket, ungdomsgårdarna, all sån här dagverksamhet, rehabiliterande verksamhet och sånt. Så att det är nog för många stadsbor så har vardagen ändrat ganska radikalt. Så att på det sättet servicen är inte på samma sätt tillgänglig. Men sen skolorna rullar på väldigt långt på distansundervisning just nu och där gör ju lärare och skolgångsbiträden och eleverna och studerande ett jättefint jobb att det ändå rullar på. I dagvården så har vi barnen nu i dagvården och sådär. Så att man kan säga att delvis så där på sparlåga, men den här kommunens grundfunktioner fungerar ändå. Vi har möten, tekniska nämnden, Jakobstadsvatten, bildningsnämnden har alla sammanträtt elektroniskt den här veckan och det har funkat bra.
Jakobstad har cirka 20 000 invånare. En stad, Kronoby, jag vet inte, kan man kalla den landskommunen nu?
Så kan man.
Hur håller ni kontakt med människorna? Är det lättare att hålla kontakt med invånarna i en mindre kommun som Kronoby med drygt 6 000 invånare?
Ja, kan så vara faktiskt nog. Jag vet inte, kanske Kristina kan svara hur hon uppfattar det här, men det, överhuvudtaget så är det är viktigt med den här informationen och kommunikationen att kontinuerligt komma ut med information, även fast det är på det sättet att det som var en sanning på förmiddagen kan ha ändrat på eftermiddagen. Vi tolkar väldigt mycket, men och man måste ha en viss förståelse för det. Och vi måste också ha en viss förståelse gentemot statsmakten att det är på det sättet. Det är en ny situation för oss alla. Jag sa att alla kommuner så gott som har inlett samarbetsförhandlingar med det läge som är, så har vi vår skyldighet och vårt ansvar att göra det. Samtidigt vet inte vi hur framtiden ser ut med det här, så det är svårt att göra det. Men vi kan åtminstone trösta oss med att ingen annan har genomfört samarbetsförhandlingar under undantagstillstånd heller.
Gäller samma för er, Kristina, eller samarbetsförhandlingar?
Ja, stadsstyrelsen fattar beslut om det på måndag för en vecka sedan. Eller den här förra måndagen och jo, så att vi kommer att inleda samarbetsförhandlingarna, men sen får vi ju se under förhandlingarnas gång vad situationen är och vad det där resultatet blir. Att i första hand så försöker vi ju söka ersättande arbete och att man på de olika enheterna också gör undan sånt nu som man kanske annars inte riktigt skulle ha möjlighet att göra och sådär. Men det är igång.
Är det fritt fram för er att bestämma att person A ska göra det där och person B kan göra det där om det är så att de här ordinarie uppgifterna är satta på sparlåga?
Nu hör det på det sättet till arbetsgivarens rättigheter att anvisa annat arbete om det är på det sättet att man inte kan göra sitt vanliga arbete på grund av omständigheterna. Och
har det uppstått några praktiska problem där, säger att man inte är överens?
Inte skulle jag säga det, inte tycker att vi har haft en jättebra diskussion med våra huvudförtroendemän som förstår den här exceptionella situationen, och vi håller regelbundna möten med dem och så här, att det där säkert sen då när det blir, när vi kommer in i den här fasen, de samarbetsförhandlingarna och börjar diskutera åtgärder så där konkret, så kan det kanske finnas en olika syn på det här, men jag tycker nog överlag nu att det finns en stor förståelse för att det här är en exceptionell situation.
Jag skulle säga att vad som än händer så är det alltid någon som ska arbetsleda och omprioritera och få verksamheten att fungera. Där har nog varit en stor förståelse. Men det görs nog redan, alltså på ganska många håll så har folk gör annat idag än vad de kanske ursprungligen var anställda för. Och faktiskt innan jag kom hit så diskuterade vi i ledningsgruppen att vi från nästa vecka inleder en kampanj att ringa runt till 70, alla plus 70 i kommunen. Och bara fråga hur läget är och informera var man kan få hjälp och så vidare. Och då tänkte jag nog att vi skulle som lite omorganisera så att vi får sådana som kan sitta i telefonen.
Mm. Kronoby resonerar så här. Jakobstad som är 3-4 gånger större befolkningsmässigt, kan man ens tänka sig att man ska börja ringa runt till alla 70-plussare?
Vi för nog den här diskussionen också. Det är ju på det sättet förstås att en del av den här åldersgruppen så de är klienter i hemvården eller de bor på ett boende eller så här, så att det är en regelbunden kontakt i dem. Men vi har nog tänkt att vi ska gå igenom hela den här befolkningen och sen stämma av med församlingen och sådana andra frivilliggrupper också, så att vi kan checka av det, att vi försäkrar oss om att alla som hör till de här riskgrupperna har någon kontakt med oss. Så att det här håller vi nog också på att starta upp nu. Det är det att jag tror att vi vet nu att det här undantagsläget pågår till den 13.4, men jag tror nog att vi alla inser att det troligen inte är slut då, utan att det här kommer att dra ut ganska långt på våren. Och då kan det bli långa veckor om det är på det sättet att man inte har en kontakt.
Ni är båda här inne på de facto hur man redan har börjat lite improvisera. Man kanske kan sådär fördomsfullt tänka att ni kommunalare kanske nu närmast lutar tillbaka mot några paragrafer och juridiken och så här. Så hur obekväm är situationen, Ulf Stenman?
Nej, tack och lov, varit så kort stunden så jag är inte så obekväm. Jag kommer ju från privata sektorn, men det där, nej alltså, det är så att vi måste lite improvisera. Tack och lov har vi varandra, får jag nog säga, det läget att vi bollar nog ofta med varandra. Hur tänker ni det här? Men, och så får vi tillsammans ta beslut att nu gör vi på det här sättet, vi ger den här informationen. Och att får någon reda på någonting nytt så skickar man ett mejl åt allihopa eller så där. Så att på det sättet så det här samarbetet inom regionen fungerar ju ypperligt. Men därför att det är nog, nu hamnar vi att improvisera lite, att vi inte hundra, ska vi tolka paragraf 12 eller 15 eller är det 14 i det här fallet? Eller tar 14 ut 12?
Juristen Kristina Stenman ler här.
Alltså det är att jag tycker att det är viktigt, till exempel när det gäller det här vårt arbetsgivaransvar, att vi där ser till att vi gör det på rätt sätt. Det ska göras rätt fast vi är i en exceptionell situation. Men när det gäller det här att improvisera och att ta på sig nya uppgifter och att vara flexibel, så där tycker jag nog att människor har varit väldigt flexibla i vår organisation och jag tycker att det finns en vilja att göra saker lite annorlunda.
Sen är det ju det redskap brukar man tala om.
Ja, jag skulle säga det. Och det vi nu till exempel har kartlagt, så det är det att när vi ändå har delvis inom dagvården och till exempel bland skolgångsbiträdena en sån situation att vi inte har så mycket barn på plats, så har vi kartlagt det att vilka personer som kanske har en utbildning inom social- och hälsovården och som skulle kunna tänkas då när personal behövs att flytta över till social- och hälsovården. Och vi har fått en bra lista med tiotals namn.
Social- och hälsovården, ja, det är ju fortsättningsvis så att kommuner, samkommuner i praktiken, sköter patienter också. Då coronapatienter som vi inte har så många av ännu i den här regionen. Men vad finns där nu att tänka på? Räcker till exempel utrustningen till?
Jakobstad är ju ansvarskommun fyra kommuner, alltså Larsmo, Pedersören, Karleby, Jakobstad.
Jag kanske innan du fortsätter här kan tillägga att Kronoby, en del kanske tror att Kronoby också hör det här, men ni hör då till Sojteområdet, alltså Mellerstadsbotten, som en randanmärkning här, men ursäkta.
Ja, där har vi nog haft en helt tillfredsställande personalsituation ännu. Men det är klart det att sen om det börjar finnas smittor bland personalen, så då betyder det att den här personalen måste vara i karantän, eller hur då, karantän, isolering, vad nu sen den exakta termen blir, men i alla fall att de inte kan vara i arbete. Och då måste man ju prioritera om från sådana icke-brådskande arbeten till brådskande arbete och sådär, så att där ska vi säga att social- och hälsovården är nog en sån organisation där man nog, tycker jag, i Finland är jättevälrustad också för en sån här situation, att man så att säga måste slå om från den här vardagen till de här krislägena.
Ni har inte hört någon sån här försiktiga eller nödrop från fältet än så länge?
Jag skulle säga att vi ännu har en okej situation. Att det är det att vi har ju väldigt få smittor ännu i Vasa sjukvårdsdistrikt, också i Mellersta Österbotten sjukvårdsdistrikt. Så att på det sättet så är det ännu kanske ett sånt här väntande läge. Men vi har ju en kontinuerlig diskussion. Ulf har med Sojte och jag har med Vasa sjukvårdsdistrikt. Vi har ett möte varje vecka, kommundirektörerna och sjukvårdsdistriktet, så regionförvaltningsverket och räddningsverkens ledning. Så att på det sättet så stämmer vi av. Men att nog tror jag att vi går mot sådana veckor och kanske månader då det ännu kommer att bli en jättetuff situation i social- och hälsovården.
Har du, Ulf, hunnit vara i kontakt med folk ute på fältet i din kommun när det gäller just social-
både, ja, både ute på fältet men också med Sojte, och jag känner mig ganska trygg med den information som vi får därifrån när det gäller själva sjukvården. Däremot så känner jag mig något oroad för de sociala problem som, om man kan kalla det problem, men sociala som uppkommer via den här, via undantagstillståndet, och också via de organiseringar som vi har gjort gällande småbarnspedagogiken och skolorna. Att det där, på något sätt i de här situationerna så kommer de sociala problemen snabbare upp till ytan. Och där är jag inte så säker på att ens vårt sjukvårdsdistrikt liksom hinner med. Och det har vi diskuterat lite, att det där, för det tycker jag är ganska påtagligt att det både syns men framförallt också hörs, så man hamnar också lätt in i den diskussionen när det gäller samarbetsbehandlingar vi för till exempel, och förstås distansundervisningen och sådana här.
Det som du sa får mig att tänka på en fråga, men låt mig kort för det bara påminna de lyssnare som eventuellt har kommit med senare att ni lyssnar på Slag efter 12, och vi diskuterar kommunernas sits i det här svåra, exceptionella läget tillsammans med kommundirektör Ulf Steman från Kronoby och stadsdirektör Kristina Steman Jakobstad. Det som Ulf just tog upp gäller problem som människor kan då förstärka sin sån här situation, och vi talade tidigare om hur ni eventuellt kontaktar och kommer att kontakta kommuninvånarna, men i vilken mån kontaktar kommuninvånarna er med dylika frågor eller andra frågor, Kristina Steman?
Det har kanske inte ännu kommit så jättemycket frågor direkt från stadsinvånarna, men förstås det här som Ulf tog upp så är nog en viktig fråga, och det är ju också så att för många barn där det av en eller annan orsak är jobbigt hemma, så är skolan ju en jätteviktig sån här trygghetsfaktor också. Ett sånt här ställe där man kan lyckas och där man kan må bra. Och om det här drar ut nu i flera veckor och månader, så är det nog viktigt att vi håller den där kontakten till barnen också, fast det är distansundervisning, och lärarna är en jätteviktig roll där. Skolgångsbiträdena gör det här arbetet, speciallärarna, skolhälsovårdarna, församlingens barn- och ungdomsledare, och också i vårt ungdomsarbete nu så har man en del sådana här digitala verksamhetsformer, och man kan plocka upp lite sådana här hobbykit som man vill pyssla någonting och sådär, så att vi vuxna på något sätt finns här och till handa. Sådana olika telefontjänster och sådär, så deras betydelse tror jag kommer att öka ännu under vårens lopp nog.
Nej, det är alldeles så där som det är, och nu som Men den ekonomi som vi har framför oss, och både på den privata sektorn men även den kommunala, och som innebär kanske i framtiden permitteringar eller redan innebär det på många ställen, så medför ju också en ekonomisk oro som smittar av sig på hela familjen och även på barnen, som man måste vara observant på och det här, och ha beredskap för.
Upplever ni att den beredskapen finns i dagens läge, eller är det för mycket att kräva när det är så mycket som på något sätt faller på nu samtidigt? Var går gränserna för vad man kan kräva?
Jag tycker faktiskt att vi kanske inte har hunnit riktigt med det, för att fokus har nu varit mera på det här, på själva sjukvården.
Mm.
Och det här. Men det är bra att vi observerar det här, vi får inte glömma den här sidan.
Ekonomin, ja. Alla, eller åtminstone de som följer med kommunala angelägenheter, vet ju att kommunerna från tidigare har ganska till och med stora ekonomiska problem. Mm. De flesta kommuner brottas med det här. Och när kommunminister Sirpa Paatero i måndags då kom ut och berättade hur man resonerar i regeringen kring detta eventuella stödpaket och så vidare bortåt, så följde det inte särskilt god jordmån, åtminstone inte hos kommunförbundet. Tycker ni att regeringen och kommunministern här kommer emot tillräckligt tydligt i det här kritiska läget, Kristina Stenman?
Jag förväntar mig att det blir tydligare inom de närmaste dagarna och veckorna. Att regeringen har sin ramria den 7 april, och jag tror att Ulf delar min förhoppning om att då ska det komma ganska konkreta förslag till hur kommunernas ekonomiska läge kan korrigeras. Att jag tycker det är jätteviktigt nu att man ser statens ekonomi och den kommunala ekonomin som en helhet, liksom hela den här offentliga sektorn, att den också ska kunna fungera efter den här krisen. Och det, för enskilda företagare så är det förstås jätteviktigt att det kommer de här signalerna nu jättesnabbt. De har inte en kassa som klarar läget hemskt länge, och vi har kanske ett betydligt längre spann ändå i kommunen. Men också nu, i och med att vi är inne i samarbetsförhandlingar och ska göra de här avvägningarna nu, så skulle det nog vara jätteviktigt att vi får tydliga signaler.
Jag tänker inte bolla med allt för mycket siffror i den här sändningen, men så mycket ändå att när kommunförbundet kom ut med sin enkät som byggde på svar från ekonomidirektörerna i de 24 största städerna i det här landet, så kom man fram till att den kommunala ekonomin kommer att försvagas med åtminstone 1,5 miljard under detta år. Vi kan väl alla vara överens om att det här är siffror som man får ta med en nypa salt som det är nu, men samtidigt så är vi väl också kanske råda något slags konsensus om att det är stora siffror och det är hårda utmaningar på den här ekonomiska fronten. Så hur mycket hoppas ni nu till exempel i Kronoby på statsmakten?
Alltså definitivt hoppas vi på att det ska komma så småningom tydliga besked här, så vi vet var vi rör oss. Därför att det är ju så att på den post som vi sitter så är vi ju ansvariga för de kommunala skattepengar som vi får in till kommunen, att förvalta den på ett riktigt sätt. Och vi har också ansvar för kommunens ekonomi, vilket gör att vi måste vidta åtgärder. Det som oroar mig ibland så är väl kanske att förståelsen för att den kommunala 10 euron är lika mycket värd som den privata och den statliga.
Vad menar du med det?
Ja, alltså, man får lika mycket för 10 euro i kommunen som man får vid staten eller på privat. Vi kan inte liksom gå över budgetar, vi kan inte använda pengar som inte finns. Utan enkelt sagt så är det så att vi har våra skattemedel, och de ska vi använda och producera den service. Och vi kan inte producera mer än vad vi har pengar. Alltså, och det är oroväckande ju faktiskt med det att då kommer staten ska komma med direktiv åt oss hur vi ska göra. Inte ha dem heller, inte trycka de pengar heller, utan det ska komma in via skattemedel. Och idag så vågar vi väl säga att den privata sektorn så är oerhört hårt drabbad i det läge som vi finns. Och det är därifrån pengarna kommer in till den offentliga sektorn. Så att det är nog ett, om man är pessimist, så ett hopplöst pussel som vi håller på och lägger här nu. Men vi ska trots allt se ljust på det och hoppas att vi sen kommer starka ur det här. Men definitivt är det så att åtgärder måste vidtas även inom kommunen.
Har ni fått mycket, eller har folk som har småföretag till exempel här i nejden hört av sig redan, eller för att det är ju definitivt i ett synnerligen prekärt läge just nu?
Nu är det ju ett jätteträngt läge, och till exempel i Jakobstad så ser man att det är en del affärer som helt enkelt har stängt och har en lapp på dörren att ta kontakt om du behöver någonting. Nu så stängs ju alla restauranger och kaféer efter veckoslut. En del säkert fortsätter med den här take-outen ännu och sådär. Så att det där, att om jag tänker på livet här i centrala Jakobstad, så
jag kan för övrigt här säga att jag lärde mig det nya ordet hämtmat. Vi fick direktiv från språkvården att vi får tala om hämtmat istället hämtmat. För take-away.
Ja, det ska jag lära mig.
Ja, men fortsätt.
Och just att hur sen ett litet företag återhämtar sig efter det här, så det är nog jättetufft, och på det sättet förstås jätteviktigt nu också att staten kan kanalisera hjälp och stöd. Har man ett väldigt litet företag så har man inte heller möjlighet att ta på sig stora lån, för att det ska sen ändå återbetalas och så ska verksamheten igen komma igång.
Ja, ett lån är ju faktiskt ett lån fortsättningsvis.
Det är ett lån fortsättningsvis att det är nog. Att jag hoppas ju nog att de här statliga åtgärderna också ska kunna vara delvis ett direkt ekonomiskt stöd också till småföretagen.
Ja, jag har nog suttit faktiskt med många företagare och diskuterat, kanske beroende på också min bakgrund i den branschen, men och oroar mig för. Vi gick in för faktiskt som en liten gest i Kronoby, så tog ett beslut att för de privata som verkar i våra fastigheter så kommer vi emot med hyran, alltså de här fasta utgifterna. Och det är inte speciellt många som det berör i vår kommun. Ja, det berör faktiskt Fatser som vi har som köptjänster som hyr våra det här kök. Så det är ju men det här, även många små det här företagare, men det kanske är mer en signal också som vi ville ge med det att också de privata aktörerna ska se över det här. Och det är glädjande nog, så har jag sett faktiskt nu när jag har följt med ganska många som ser över de här hyrorna. Det är för att våra företag måste få ner de här fasta kostnaderna under de här tiderna som är nu, när inkomsterna är obefintliga.
Det ord som jag tycker man har sett mest och som tangerar ännu det här ekonomiska, som vi lite var inne på, är ordet permitteringar just när det gäller kommunerna. Hur resonerar man på den punkten? Jag menar, det finns så många frågetecken. Vi vet inte hur långt ut den här coronakrisen, hur långt den drar ut på tiden. Säg att man väljer då att permittera en grupp kommunalt anställda inom kort och sen resten lite senare, och så har krisen i bästa fall blåst förbi. Hur resonerar man där praktiskt?
Vi kommer egentligen att inleda våra samarbetsförhandlingar på måndag. Då har vi vår samarbetsgrupp där alltså arbetstagarnas representanter och arbetsgivarnas representanter möts. Och sen är den här förhandlingstiden är ju då minst 2 veckor, och sen är det på det sättet att permitteringarna kan träda i kraft 30 dagar från det att förhandlingarna är avslutade. Så vi talar då mitten, slutet av maj i praktiken. Och vi måste under de här veckorna som förhandlingarna pågår se att hur den här situationen utvecklas. Så det är klart sen också att om det är på det sättet att läge förändras och man behöver få människor tillbaka i jobb, så då kan permitteringar också avbrytas. Så att det är ju inte på det sättet heller att man gör ett beslut för 3 månader och sen så finns det ingen återvändo där. Det är klart att jag hoppas att vi inte skulle behöva gå in för det. Å andra sidan hoppas jag också att våra arbetstagare hålls i skick och friska och så här, så att vi kan hålla igång verksamheten och inte behöva göra så hemskt mycket undantagssituationer. Men det är svårt idag ännu att säga hur det här i praktiken kommer att vara.
Ja, det finns många osäkerhetsfaktorer faktiskt som spelar in i det här, och nu de här samarbetsförhandlingarna som vi är mitt in i, så ska väl visa hur vi kan gå vidare med det här. Men, och så som det alltid är, så inte finns det någon millimeter rättvisa i det här. Utan man ser nog enskilt på både grupper, verksamheter och även direkt arbetstagare hur man kan göra det mest praktiskt. Men man försöker lösa det förstås så bra som möjligt. Men det är en besvärlig situation. Och det svåra är ju faktiskt det att vi inte vet hur länge det här pågår.
Så det gäller bara att fortsätta improvisera därvidlag. Jag menar, jag kommer att tänka här på att vi närmar oss så där sakta det vår, solen, Kina faktiskt här utanför och vi närmar oss semestertiden så småningom. Ja. Att hur hanterar man dem i det här oklara läget så där praktiskt?
Ja. No. Säkert så kommer vi att leta efter sådana lösningar nu så att man åtminstone då håller bort sina så att säga gamla semestrar från föregående semesterperiod och sen så är det ju nu tänkt att man tar ut ungefär hälften eller lite mer än hälften av sina semestrar varje år och så här så att det ändå är utgångspunkten och som du sa så den här sommarperioden kommer ju också emot här nu så att delvis kan vi säkert med semesterarrangemang också på det sättet klara av den här sommaren och kanske också undvika en del permitteringar.
Eftersom nu det här är public service så passar det kanske bra att här avslutningsvis närmar oss nämligen den tid där vi ska avsluta sändningen. Men som sagt, det här är public service så kanske nu när jag har två från den offentliga sektorn kommundirektörer här på plats får ni rikta er till kommuninvånarna här om det är någonting som ni tycker att jag har missat i mina frågeställningar och som ni skulle vilja framföra i det här läget. Ska vi börja med Ulf Stenman?
Nej, jag skulle kanske först och främst tacka för att folk som sagt tar det seriöst på allvar, följer råden, rekommendationerna och också för den hjälpsamhet som man har visat. På något sätt så tar det fram våra ytterligheter, den här situationen också, att så mycket vänlighet och det här snälla saker har sällan blivit sagda som de blir nu, eller så mycket som de blir nu. Och det är bra och hjälpande händer. Samtidigt så finns det också liksom tendenser till att det slår över åt andra håll med millimeterrättvisa och missnöje och pekpinnar och vad vi ska kalla det, att man engagerar sig lite onödigt mycket i det. Så, men framförallt, håll lugnet och lyssna. Nu sitter jag och pratar här, men jag tror att det viktigaste för oss som ledare också är det att lyssna lite mer än vi pratar.
Kristina Stenman.
No, jag vill tacka stadens personal och också alla Jakobstadsbor för att många har nog ställt upp jättefint i den här situationen och vi försöker ge aktuell information och riktig information och också att nå ut till alla. Och min förhoppning är att alla som är oroliga eller alla som har frågor så att de letar fram någon stadens telefonnummer. Om det inte hittas någon annan så min. Och så tar man kontakt och får förhoppningsvis hjälp den vägen. Vi försöker alla sen hänvisa vidare och diskutera med varandra och ha kontakt med församlingarna och föreningar och Jeppishjälpen som en sån här Facebookgrupp så att vi alla kan hjälpas åt i den här situationen och ta hand om varandra.
Jag ska nu passa på här att sprida lite information jag fick just från kommunförbundet. Så jag ett mejl att man där nästa vecka onsdagen den 1 april ordnar en chatt med Ida Sulin som är då svensk direktör på kommunförbundet mellan klockan 14 och 15 så då kan kommuninvånarna gå in på kommuntorget.fi om de vill delta i en sån chatt och har frågor gällande just de här kommunala angelägenheterna. Jag ber att få tacka er för att ni kom hit, kommundirektör Ulf Stenman från Kronoby och stadsdirektör Kristina Stenman från Jakobstad. Mitt namn är Kjell Lindros och på Slaget efter tolvsvägnar önskar jag er alla, trots allt som pågår nu, en riktigt trevlig helg och Slaget tillbaka